Så, gott att se er här. Kul att ha Full House Sunday. Roligt att se en del nya ansikten också. Här ni är mycket välkomna med i vår gemenskap, vår församlingsfamilj. Så stanna gärna efteråt och dela gemenskapen med oss. Idag på vår Full House Sunday så börjar vi också ett nytt tema som vi kallar Small Things, Big Difference. Har vi bilden med här. Small things, big difference. Små saker i våra liv som kan göra en stor skillnad. Vi vill se på vilka handlingar, vilka tankar, övertygelser, vilka val vi gör som kanske kan kännas ganska små, till och med minimala, men som kan få en oerhört stor effekt i ditt liv. Och det passar bra i början av året att tänka igenom, vänta lite, vad vill jag så in i livet det här året? Hur vill jag att mitt liv ser ut det här året? Vad kan jag själv göra för det? Ofta är det inte de enorma besluten, de här otroliga föresatserna vi gör, som gör den stora skillnaden, utan det är de små sakerna, vardagliga sakerna vi gör mitt i livet som får en enorm följd i det långa loppet. Och en av de bilderna som Bibeln använder för våra liv och för våra hjärtan är bilden av en trädgård på olika sätt. Eller frön som sås i en trädgård. Träd som bär frukt. Träd som inte bär frukt. Jesus använder den här liknelsen på massor av ställen. Kanske mer än någon annan liksom liknelse från naturen. Så handlar det om det här med trädgård, träd, frukt, frön på olika sätt. Så jag skulle vilja börja med att fråga dig så här. Om ditt inre, om ditt hjärta skulle vara en trädgård. Hur ser det ut i din trädgård idag? Om ditt inre skulle vara en trädgård, hur ser det ut i din trädgård idag? Nu kanske du är så här att det är vinter, det är bara snö. Men då är ditt hjärta ett växthus. Hur ser det ut i ditt växthus? Och det är faktiskt de som har gröna fingrar. Jag har inte gröna fingrar, jag har hudfärgade fingrar. Men att de som har gröna fingrar, så de börjar ju odla i början av året. Vill man ha vissa blommor och växter i sitt växthus eller i trädgården i sommar, så är det nu i januari och februari det ska sås. Så det passar helt bra på vintern också. Men hur ser det ut i din trädgård? Blomstrar det i din trädgård? Finns det vackra blommor där? Finns det frukt att äta? Goda frukter som du kan njuta av i ditt liv? Är det välkött eller är det igenvuxet? Vad är det du odlar där? Vad är det som växer fram i ditt hjärta just nu? Eller är det snårigt? Är det mörkt? Växer det ogräs där som gör att du inte trivs? Jag tror tyvärr att precis som det är vinter ute nu, så kanske många upplever en vinterperiod i sina hjärtan. Mycket mer än förut, mer än kanske någonsin, så kämpar människor med depression, med ångest, illamående, utmattning, olika typer av utmaningar i sitt liv. Men fast det är vinter ute så kan faktiskt vår inre trädgård blomstra. Fast det är mörker runt omkring så kan vi uppleva att det växer och det blomstrar i våra hjärtan. Här är en av liknelserna Jesus använde för att beskriva den här trädgården, eller den här liknelsen. Han säger så här i Lukas evangeliet 6:43 och framåt. Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En intressant liknelse som säger ganska mycket faktiskt. Det första vi kan ta ut ur den här, det första poängen jag vill göra idag, det är att det finns potential. Ditt liv har potential till två olika trädgårdar, eller till två olika träd, om du vill säga det så. Ditt liv har potential för två olika trädgårdar. När vi talar om hjärtats inre trädgård, basically hur bra vi mår på insidan och hurdant liv som växer fram, så säger Jesus några saker. Han säger att beroende på vad du sår in, vilka frön du lägger ner där, så kommer olika typer av frukt, olika resultat att växa fram i ditt liv. Trädet är ditt hjärta, din karaktär. Trädets kvalitet påverkar vad som kommer ut ur ditt liv. Trädets kvalitet, ditt hjärta, hur det ser ut där, påverkar vad som kommer ut ur ditt liv. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Om du har sått ett bra träd och tagit väl hand om det, så kommer det att bära frukt. Det kommer att leda till goda saker i ditt liv. Men om du har sått ett dåligt träd och tar dåligt hand om det, en rutten tanke, ett ohållbart levnadssätt, tanklösa ord, så kommer det att bära frukt i ditt liv. Rutten frukt. Vad Jesus säger är att oavsett vad du sår, vad du lägger in i hjärtat, så kommer det att komma ut som någon form av frukt i ditt liv. Om hjärtat är som tistlar och törnbuskar, så som Jesus säger, då kan man inte förvänta sig att få goda fikon eller vindruvor i livet, positiva resultat. Men samtidigt säger Jesus något oerhört positivt. Han säger att det finns potential i ditt hjärta för både och. Det är inte hopplöst. Oavsett hur det ser ut nu, det är inte hopplöst. Det finns potential för både och. Det här är helt otroligt. Många tänker så att, men jag har inget val. Det har bara blivit så här. Det var andra som gjorde det. Det var andra som sa det och det åt mig. Det var andra som behandlade mig så. Men Jesus säger, alla människor har potential. Det finns ett gott förråd. Det finns ett ont förråd i alla människor. Det finns val som vi kan göra. En missionär som var i Finland, jag vet inte om hon mera, jag har inte haft kontakt med henne på väldigt, väldigt länge. Men jag var träffa en missionär från USA, en äldre kvinna, då när jag var ung och ny i tjänsten. Och hon sa en sak som jag aldrig kommer att glömma. Hon sa att Stefan, du kan inte påverka vad andra gör mot dig. Men du kan påverka hur du tolkar det och hur du reagerar på det. Du kan inte påverka allt som händer i ditt liv, men du kan faktiskt påverka hur du reagerar på det. Du kan välja hur du handlar oavsett din situation, din omständighet. Och det har följt mig hela livet. Jag vet att jag kan välja min inställning. Jag kan välja, oavsett vad andra gör, så kan jag välja vad är det jag sår in i mitt hjärta. Vilka tankar börjar jag odla i den här situationen och det som hände. Alla har en valmöjlighet. Samtidigt så finns det där onda förrådet där. Vi har alla potentialet i det onda också. Och synden, mörkret i den här världen, själviskheten, har påverkat den här världen men också våra liv. Så på sätt och vis kan vi säga att det onda finns närvarande. Synden gör oss också till slavar om det är det vi börjar så in i våra liv. Men Jesus säger, vi kan växa i att börja välja det goda och ta fram det goda ur vårt goda förråd. Vi kommer kanske inte fullständigt ifrån att det finns mörker i den här världen som kommer att påverka oss. Själviskheten, kylan i den här världen, ett allt hårdare klimat kommer att påverka också hur jag reagerar i situationer. Synden och frestelserna finns inte bara omkring oss, det finns också inom oss. Och frågan är vad vi gör med dem. Vad är det vi hämtar fram? Jag ska sätta upp en bild här på två hundar. Hundar är inte riktigt min grej, men nu sätter jag upp en bild på två hundar som strider. Men det här är ju hemskt, två hundar som strider. Hundar är ju världens vänligaste. Men min bror är advokat faktiskt, och han hade en gång som målsägande en hund. Han försvarade en hund i rätten. Och så hundar kan faktiskt strida. Och det var just det som de hade gjort. Det blev en rättegång. Jag skulle vilja vara med så här. Woof, 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 woof. När de försvarar sig i rätten, de här hundarna. Och min bror vann den där casen också. Så hans hund gick fri och fick pengar, tror jag. Anyway. Men det är en helt chill story. Det här han... Poängen jag vill göra är att en missionär predikade för länge sedan evangelium för indianer i Nordamerika. Då kom en indian fram till honom och sa att det känns för mig inom mig. Det känns som att det skulle finnas en vit och en svart hund inom mig. Och de strider med varandra. Och så frågar han den här missionären att vilken hund kommer att vinna? Han ville veta att vilken hund kommer att vinna? Att det är som två hundar, de strider hela tiden inom mig. Och så tänkte den här missionären en stund och så sa han, den hund som du matar kommer att vinna. Den sida i dig som du matar kommer att bli starkare. Den som du ger näring kommer att växa, den andra kommer att bli svagare. Den starkare hunden som får mat kommer att vinna. Det fanns mycket hemskare bilder än det här på nätet. Jag tror jag kom in på riktiga sådana här dogfight-bilder. Så det här var den vänliga bilden som jag hittade. Och varför gör det här en skillnad? Varför är det en skillnad vad du matar dig med? Vad som växer fram i ditt hjärta? För Bibeln säger så här, i Ordspråksboken 4:23 säger Bibeln, framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Bibeln säger att någonting av det värdefullaste du har, viktigaste du har som du måste ta ställning till och fundera vad du gör med, det är ditt hjärta. Vad du sätter in i ditt hjärta, vad du gör med det, för från ditt hjärta flödar livet. Det betyder att det du sätter in, det du påverkar ditt hjärta med, det kommer endera att få livet att flöda ut ur dig, flöda i dig, eller så kommer det att stoppa livet från att flöda i ditt liv. Så det är ingen liten sak vad du odlar i ditt hjärta. Det är ingen liten sak vad du tar fram, vad du påverkar, vad du sätter in i ditt hjärta. Det kommer endera att ge dig mera liv, eller så kommer det att få livet att krympa. Trädgården att vissna igen, blommorna att sloka, frukten slutar komma. Vad du gör med hjärtat påverkar dig. Det andra jag vill säga idag, det första var att ditt liv har potential till två olika trädgårdar. Det andra är att det du fyller ditt hjärta med är det som kommer ut därifrån. Jesus sa till sist i det här bibelstycket som vi läste, ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Alltså, det du sätter in är det som också kommer att komma ut. Det du fyller ditt hjärta med, de tankar du odlar innerst inne, börjar att prägla dina känslor, din vilja, dina övertygelser. Och efter det, när det har präglat ditt inre, när du har börjat odla där, när frön har såtts, när de får gro tillräckligt länge, så börjar det påverka dina handlingar, vad du säger åt andra människor, ditt sätt att hantera livet. Du kan se det, jag tror att alla människor har exempel av det. Endera personligt eller har sett dig någon nära vän. En människa som blir arg och bitter och inte kan släppa den tanken. Den går och grämer sig hela tiden. Det får slå rot, det får bara gro djupare och djupare, den här tanken. Jag är arg, jag blev felbehandlad, jag är bitter. Förr eller senare kommer du att höra det i den människans tal. Förr eller senare, om det får fortsätta och människan börjar tala så ofta, så kommer det att synas i dens handlingar, vad den gör och hur den hanterar andra människor. Det här kallas också principen om sådd och skörd. Vi brukar tala om principen om sådd och skörd. Det du sår är också det du sen får skörda in därifrån. Galaterbrevet 6, vers 7-8 säger så här. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Bibeln säger helt enkelt att det du sår är också det som kommer att komma tillbaka. Det är den frukt du får skörda. På sätt och vis kan man säga att det du sätter in, det är det som också kommer ut. När du investerar dina frön, dina tankar i dig själv, de ord du talar ut kanske om dig själv eller de ord du talar ut till andra människor. Vare sig du sår goda frön eller dåliga frön, så är det som börjar växa i ditt liv och det som börjar ta över. Jag gillar den här bilden på ett kylskåp. Har du hört bilden av ett kylskåp? Många unga människor som flyttar hemifrån första gången, de vaknar upp första morgonen i sin helt egna lägenhet. De öppnar kylskåpet och bara, vad är hela friden? Nej! Nej, det är sönder! Nej, stickkontakten i. Nej, vad är det för fel på kylskåpet? Det är tomt. Nej, jag har ett söndrigt kylskåp i min lägenhet. Så kommer den här tanken efter. Vänta lite. Just det. Jag måste sätta in grejer här. Så då kan jag ta ut någonting senare. Okej. Det där magiska kylskåpet som fanns där hemma. Det var någon som köpte grejer dit. Det var någon annan som satt in grejer som jag tog ut därifrån hela tiden. Det man sätter in är också det du får ta ut därifrån. Du kan inte heller förvänta dig liksom att du sätter in ärtsoppa en dag. Och sen öppnar kylskåpet, förväntar dig en trerätters lyx middag nästa dag. Utan precis det du sätter in, det är det som också kommer ut därifrån. Det du matar dig med, det är det som kommer att ta över i ditt liv. Det är det som du får tillbaka. Principen om sådd och körd är nästan som en boomerang. Det du slänger ur dig är det som förr eller senare kommer att träffa dig. En bra fråga som vi borde ställa oss är: vad är det för diet jag har för mitt hjärta egentligen? Vad är det för diet jag lever på? Om du försöker tänka dig, vad är det du matar dig med? Vad är det du matar ditt hjärta med? Vad har det för diet? Vad lever det på? Är det massor av nyheter? Det är inte så jättepositiv läsning just nu. Om du låter nyheter ta över och prägla ditt sinne dag och natt. Det har varit kanske en frestelse de senaste åren. Det är krig och man hoppas på att det ska komma goda nyheter. Men det blir bara mörkare och mörkare. Eller om det är sociala medier. All jämförelse, allt man borde vara, allt man borde klara av, allt man borde prestera. Allt som sociala medier säger till dig. Vad är det för diet för ditt hjärta? Vad tror du att börja växa fram för tankar då? Jämförelse. Är jag tillräckligt bra? Är jag tillräckligt snygg? Duger jag? Vilken diet är ditt hjärta på egentligen? Det ser ju ganska hälsosamt ut. Det är inte en bild från mitt kylskåp. Kan jag avslöja? Om någon nu tänkte så, Stefan äter bara grönsaker. Det är inte sant. Det är inte sant. Det här funkar egentligen på två sätt. Det är både vad du sätter in i ditt eget hjärta, men det är också vad du sår ut i andra människor omkring dig. Om du vill se andra resultat, säg att du kämpar med oro eller ångest. Du kämpar med en dålig självbild. Om du vill se andra frukter än de här frukterna, ruttna frukterna växa fram, då måste du fundera, vad är det jag sår in i mitt liv? Vad annat kan jag så in än det jag hittills har tagit in i mitt liv? Vilka tankar låter jag komma och bo i mitt huvud? Någon kanske säger så här, men jag kan inte hindra att alla de här tankarna kommer. Jag bara känner så här. Luther sa någonting bra, jag tror det var Luther. Jag har hört det citeras som en massa olika kända religiösa figurer. Men vi säger att det var Luther som sa så här. Vi kan lägga upp det här om vi har det. Du kan inte hindra fåglarna, att fåglarna flyger ovanför ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo där. Ingen kan hindra från att tankarna kommer. Det flyger tankar för oss alla. Men du har ett val, du kan hindra dem från att börja bygga bo och slå rot. Börja kläcka ägg och få mera fåglar att bo där i ditt huvud. Kanske andras röster har slagit ner dig i livet. Jag har hört mycket galna saker sägas åt mig. Jag hade en kompis vars pappa sa varje gång jag får hem till dem och leka, varje gång under min barndom jag får hem till dem och leka, så sa hans pappa åt mig av någon orsak: Stefan, det kommer aldrig att bli någonting av dig. Alltså, helt otroligt. Varje gång till tur hade jag jättefina föräldrar. Och jag tror att de sa 10 gånger oftare goda saker åt oss. Så det där fastnade inte för mig. Det blev nu pastor, jag hoppas det var tillräckligt bra. Men han sa det varje gång. Och då tänkte jag, sen när jag blev vuxen, tänkte jag att kära någon, tänk om hans pappa sa det åt honom varje dag i hans liv. Fatta. Då jag började förstå bilden. Jag fattar varför det aldrig blev någonting av honom faktiskt. Varför han har kämpat hela sitt liv. Varför han bodde hemma tills han var 30-40. För han fick höra det och det präglade honom hela hans liv. Vilka tankar har du tagit in som du kanske behöver slänga ut och ersätta med nya tankar? Det kan vara din egen röst eller andras röst som har fortsatt att prägla ditt liv. Vad skulle hända om vi sätter in nya tankar, till exempel från Guds ord. Visste du att Bibeln är full av sanningar som Gud säger vem du är? Han säger att du är älskad, han säger att du är värdefull. Han säger att du är värd att dö för. Den klischén som finns i filmer. It's worth dying for. Du är värd att dö för, säger Bibeln. Jesus dog för dig. Bibeln säger också att när allt i världen stormar, när allting ser ut som att det håller på att gå under, så är Gud fortfarande i kontroll. Gud har makten och den som står med honom står tryggt som på en klippa, säger Bibeln. Tänk om vi skulle ersätta den tanken med tanken istället för tankarna om krig och ofred och att allt kommer att gå under. Vem som helst har ju kunnat tänka den tanken de senaste åren, att tänk om det blir krig här i vårt land. Tänk om allting tas ifrån oss. Tänk om folk börjar dö. Men vänta lite. Tänk om Gud är med oss ändå genom det svåra. Tänk om Gud alltid kommer att försvara sina barn. Vilka tankar skulle kunna börja gro och växa fram i våra liv om vi tar in till exempel Guds ord. Om vi talar gott till varandra. Talar gott och uppmuntrar oss själva. Talar tro som Bibeln säger. Bibeln säger så här i Filipperbrevet 4:8. För övrigt bröder, allt som är sant, värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Det är direkt efter att Bibeln har sagt att låt Gud få veta alla era önskningar. Genom åkallan bön med tacksägelse, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era tankar och hjärtan i Jesus Kristus. Och så säger han för övrigt, tänk på allt sånt här. Månne det hör ihop med den frid vi har i våra hjärtan, vad vi tänker, vad vi låter, vilka tankar vi låter bo i våra hjärtan. Principen är egentligen så här, sådd och körd. Om du sår en tanke i ditt liv, oavsett om den är positiv eller god, så kommer den att generera flera likadana tankar sakta mak. När du sår den gång på gång. Du sår tankar, så kommer du efter en tid att skörda ord. Om du sår vissa tankar så kommer det att börja prägla hur du pratar. Hur du talar till andra och hur du talar till dig själv. Om du sår ord och tankar så kommer det till slut att skörda gärningar. Det kommer att påverka vad du gör med ditt liv. Om du sår gärningar, du sår en gärning, sår flera gärningar, så kommer det till slut att skörda en vana. Du sår vanor och så skördar du en livsstil. Och en livsstil är det som blir ditt liv. I slutändan, det som bara börjar med kanske en tanke eller två tankar, det slutar med att prägla ditt liv. För det växer. Det utvecklas, det tar mer utrymme. Börja påverka dina ord, dina gärningar, dina vanor och din livsstil. Det andra vi kan fundera på är hur påverkar det andra människor vad jag säger, vad jag talar ut. Det du sår in i andras liv är också det som kommer att komma tillbaka till dig. Bumerangen vänder och så förr eller senare kommer det till dig själv. När Jesus undervisar i Matteus evangeliet, precis samma liknelse som vi läste i början idag, så fortsätter han så här och säger, Matteus 12:36-37, men jag säger er, för varje onyttigt ord som människor talar ska det stå till svars på domens dag. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Det är ganska hårt, det är ganska stora ord. Jag tycker att det kan ha en liten sån där aning av uppskrämmande effekt på mig. Varje onyttigt ord som människor talar ska det stå till svars på domens dag. Du kan säga så här, men kom igen, är det nu så viktigt hur jag talar och vad jag säger åt andra människor? Har det nu så stor skillnad? Det har exakt så stor skillnad. Varför talar Jesus så här strängt om de orden vi talar till varandra? Ordspråksboken 18:21 säger så här, tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. Våra ord har kraften att påverka oss själva och andra människor oerhört djupt. Våra ord kan skapa mera liv i andra människor eller våra ord kan skapa mera död, mörker i andra människors liv. Och om du använder ord så har du makt. Det tror jag att det är säkert inte ens någon kristen utan någon i världen som har sagt att ord har makt. Att pennan är det starkaste vapnet, kanske någon har sagt. Ord har makt. Och Bibeln säger att om du använder den här makten kommer du att få äta dess frukt. Den som använder ord så kommer att få äta dess frukt. Oavsett om det är det positiva eller det negativa som du sår ut genom dina ord. Ordspråksboken 12 och 18 säger igen så här: ord från en tanklös kan huggas som svärd. Det visa tunga ger läkedom. Alltså tanklösa ord kan hugga till som svärd. Det kan slå ner människor, det kan splittra, det kan söndra. Och det kommer att komma tillbaka som en bumerang om vi använder det. Men om du är vis, du kan använda ord på ett visst sätt, står det i samma mening. Det visa tunga ger läkedom. En vis människa som kan hämta helande, som kan hämta uppmuntran, nåd, barmhärtighet till andra människor. En vis människa kan lyfta dem med sina ord. Jag skulle säga att det här är den enkla, vad ska vi säga, den lilla stora grejen som kan göra en enorm skillnad i ditt liv. Vilka tankar du sår, vilka ord du talar ut över andra människor. Du kan vara den som hämtar helande till en plats, hämtar uppmuntran, lyfter andra människor. När Jesus gick omkring här på jorden så var han levande nåd. Han kom och var en han bemötte människor som var i nöd, som led, som var ensamma, förtryckta, tyngda av religiösa krav, så kom han med nåd och befria. Människor blev uppmuntrade, lyfta, helade, befriade. Där var Jesus gick fram. Vilka ord sår du ut i din omgivning? Det här märks speciellt bra med ett litet barn. Wilmer är nu 3,5 år snart och vi har försökt så in goda tankar. Vi har försökt så in kärlek, allt möjligt gott i Wilmer. Du ska veta att de är som papegojor. Alltså du säger en sak som du menar bara liksom tala till din fru och det kan komma precis vad som helst kan de upprepa. Quack, 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 quack. Så de är som svampar, de suger i sig allt. Och då är det ganska belönande. Nu efter 3 år så kan han säga helt spontant, det är ingen diskussion på gång, ingenting, liksom, vi har inte pratat om det, jag har inte sagt någonting åt honom, så kan Wilmer plötsligt säga: pappa, jag tycker du är fin. Och jag är sådär att, wow, alltså det funkar. Ett barn är liksom praktexemplet på att det du sår ut är det som börjar växa fram. Och han kan säga en massa andra vackra saker. Pappa, jag älskar dig. Och så vidare. Det kan komma helt spontant utan att han först behöver få någonting annat. Därför att det är det som har såtts in och såtts in. Nu ska du inte tänka att jag är någon mirakulös pappa här. Vi har säkert gjort en massa fel också. Det finns säkert ogräs vi hamnar och rycker upp senare. Men det finns positiva saker som har fastnat. Och det är just så här det funkar. Det funkar inte bara med barn, det funkar i ditt äktenskap, det funkar med på din arbetsplats och bland människor runt omkring dig. De ord du sår har makt att påverka miljön, relationen, livet du upplever i relationer. En liten handling som kan få så stor effekt i ditt liv. Jesus säger: därför, allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna, den gyllene regeln. Säga, allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra dem. För livet har den här konstiga bumerang-tendensen. Det du sår, det är det som du körar och det kommer tillbaka. Jesus beskriver himmelriket på ett annat ställe. Vi ska gå in för landning här. Han beskriver himmelriket med en tillliknelse om sådd och skörd. Och han säger så här om himmelriket. Alltså den kultur, det liv Jesus inbjuder oss att vara del av här och nu. Himmelriket, den kultur och det liv han inbjuder dig att vara del av. Han säger så här: det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Han säger att ett litet, ta den här bilden på ett senapskorn igen. Ett litet senapskorn. Det där är hur litet det är, det är på en fingerspets. Det är nästan så att du inte ens ser det. Du kan tappa bort det. Ett litet senapskorn. När du sår det i tro, du sätter dit det. Oavsett om det är i ditt hjärta eller in i andra människor. Så har det kraften att låta det goda, det vackra växa upp och bli nästan hur stort som helst. Här är ett senapsträd. Det tog lite googling att få fram det här. För att det fanns så många bilder med ett senapsfält där det stod ett träd i mitten. Så det var omöjligt att veta om det var ett senapsträd eller inte. Men det här är ett senapsträd på riktigt. Det här är hur stort det kan bli av det lilla fröet. Det lilla fröet, så växer det ett träd som det står att himmelens fåglar kan bygga bo i. Alltså ditt träd, när du sår det som är rätt i ditt hjärta, det kan bli så stort att det blir till välsignelse för tiotals, kanske hundratals andra människor. Ditt liv kan bära frukt, inte bara för dig. Bli någonting du kan njuta av. Din trädgård kan vara god för dig, men det kan bära frukt för andra människor. Det kan bli någonting som påverkar andra och som ger liv för andra människor. En liten gärning av att så det som är rätt i tro. Att så det som är gott. Kanske till och med så det som återspeglar en god Gud, en kärleksfull Gud. Det kan få oändligt stora konsekvenser och bli ett träd i ditt liv. Att så uppmuntran, att tala tro, att möta hat och orättvisa med kärlek. Be the bigger person i olika situationer, så kommer det goda att växa fram. För det tredje och det sista, en kort punkt till slut, så vill jag säga det här. De värsta ogräsen i ditt liv, de mörkaste snåren i hörnen av din trädgård, kanske ingen människa kan reda upp. Och det är därför som Jesus kom. Visste du att Jesus blev det fröet? Han säger om sig själv så här: amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Jesu liv var ett utsått frö. Jesus såddes i den här världen. Och för människor som levde då var det bara en till brottsling som dör på ett kors. Inget speciellt. En till av miljoner människor som dör. Det var hur det såg ut på den tiden. Det var vad det såg ut som för alla andra. För vi har ju facit, vi vet resultatet. Men de som stod där visste inget annat. Här är en till människa som dör. Men det lilla fröet, Jesus som sådde sitt liv, blev räddning, blev frälsning, blev förlåtelse för alla människor genom alla tider. Och han säger, jag kan ta itu med det mörkaste i din trädgård också. Du är inte ensam. Det värsta ogräsen som inte du kan ta itu med, de kan jag rycka upp, de kan jag hjälpa dig med. Han säger, jag har förlåtit din synd, jag har befriat dig, jag kan ge dig liv och jag kan hjälpa dig. Och han kommer in i vår verklighet, i vårt mörker, för att reda upp vår trädgård. Det är därför som om du googlar, who is the most significant person in the history of humankind, så kommer det listor på listor på listor, och på många av listorna som inte är gjorda av kristna, på många av listorna så är det Jesus Kristus som är först. Den mest betydelsefulla personen genom historien. När Time Magazine, ingen religiös tidskrift, när Time Magazine gör en lista, de har hållit på sedan 1927 och listat varje år de viktigaste personerna. När de gör en lista över mänsklighetens historias viktigaste personer, så är Jesus Kristus nummer ett. The most significant person in the history of humankind. För att han sådde ett frö för hela mänskligheten, för att du ska kunna bli frälst, befriad från din synd, för att din trädgård ska kunna börja blomstra och bli någonting vackert. Så idag, den vana vi har talat om, Vad är det du sår in i ditt liv? Hur ser det ut i din trädgård? Vad vill du så för frön? Vilka tankar låter du bo där? Vilka ord talar du in i dig själv? Och vilka ord talar du ut mot andra människor? Och kom ihåg att Jesus Kristus är på din sida. Han vill hjälpa dig just där du är i ditt liv och i din trädgård. Ska vi be tillsammans?